Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän, trevlig lyssning!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vad blir det för mord?
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig, Elinor Svensson, och med...
Johanna Hurtig-Wagrell.
Hej! Det är så himla roligt. Vi spelade precis in en liten version av detta. Som var att du sa, vad blir det för mord? Ja. Och var helt förstörd. För du trodde att ditt dokument var en jättegammal version.
Ja, jag öppnade dokumentet och bara, inget har hänt. Nej.
Så. Alltså det är alltid känslan jag får av den paniken, ja. Är den här som jag pratade om innan, det finns en filmsnutt, en reel på en tvättbjörn som ska tvätta sin mat, som han har hittat. Det gör de tydligen alltid, så han tar sina små händer och tar lilla sockervaddsbiten han har hittat då.
Och
försöker tvätta den i bäcken. Och så bara, den bara löses upp till ingenting. Man bara, nej! Ja. Så tänker jag det. Poddmotsvarigheten är att någonting bara försvinner.
Ja, men alltså du vet, det är så overklighetskänslan också med Google Docs. Det är väl inget som, var försvinner? Inget, ju.
Mm. Så då bara... Eller hur, man behöver aldrig trycka liksom Ctrl S, spara, spara som. Utan allting ska ju sparas varje gång man blinkar liksom.
Ja. Så nu när jag öppnade det så var det som att jag bara, minns jag inte min egen, det var liksom vecka.
Panik.
Det var väldigt panikigt. Men nu är det okej. Vi gjorde landskampen igår, du och jag.
Det gjorde vi. Mm. Då borde det ju vara släppt nu, va?
Ja.
Så det kan
vi
spelade
in där på fredag, så det borde väl komma ut idag, va? Tror jag.
Ja, jag vet ingenting om detta, men det stämmer säkert.
Jag trodde ett tag att det var live tills jag kom på att nej, det är det inte.
Men vad roligt det var.
Ja, det var, alltså, att träffa Annika Lantz är alltid en ynnest.
Ja, alltså vilket liv man får leva när Annika Lantz är glad att se en.
Ja,
alltså, och Sara också som är domare. Jag känner mig lite bundis med henne eftersom jag har gått skrivkurs för henne. Så Sara Lövestam, och jag är alltid så här. Jag vet också att hon är lite ansiktsblind. Så jag är alltid så här, hej, det vet vi. Vet vi vem jag är? Men också visste hon det, eller hon visste ju att jag skulle vara gäst. Så ja. Hur svårt... Det är lätt att räkna ut kanske. Men jag känner sig väldigt speciell när man är med. Mm. Det är roligt. Jag känner mig utvald.
Hur är det annars då?
Jo, men det är bra. Mm. Det är så skönt med landskampen också. Att vi är ju... Att bli presenterad som komiker. Vad skönt det är. Ja. För att de flesta som är med där är ju liksom kulturskribenter, journalister. Liksom från det hållet. Ja. Och så de har ju lite fallhöjd. Eller så här, oj, detta ska du veta. För du har typ skrivit en artikel om detta. Medan vi är så här, bö, 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 jag tycker det är roligt att säga något kul.
Så det är verkligen skönt. Noll förväntningar på mig, tack.
Så det var väldigt bra. Men ja, annars är det bra. Mamma hälsar på, hon ska åka hem idag. Hon har varit här med sin lilla hund. Så vi har lagt några dagar på att kolla på tv och hålla hundarna från att bita varandra.
Okej, trevligt. Ja, jag såg henne i bakgrunden när vi hade vårt möte i morse.
Ja, nej, men det är så mysigt. Och hennes lilla hund. Michi. Så de är ju så kaxiga båda två, va? Alltså inte mamma och hunden utan både min hund och mammas mamma också. Så det, när de väl börjar bråka, alltså det är ju väldigt sunt när hundar säger till varandra. Det ska de göra, alla är så, det där löser de själva. Men grejen är att ingen av de här jävla tikarna ger ju sig.
Nej.
Så att börjar de bråka så är det bara framför varandra, så man måste sära på dem som om de var killar på krogen liksom. För ingen tänker ge sig.
Nej, så de löser det alltså inte?
De löser det inte, men du vet ju hur tjejer är. De kan ju inte lösa saker, annars är det ju bara att ta fram nävarna ju.
Ja.
Men de snackar skit bakom ryggen och det där. Ja.
De är mer som killar, en smäll på käften sen är det bra, fast ibland råkar de också mörda varandra.
Ja, ja. Fast killar släpper ju det, va?
De släpper det. Ja,
du vet, killar de är ju bäst.
Ja, just det. Ja, du menar så. Du var lite ironisk.
Med jag var lite satir. Hur tydlig ska man behöva vara?
Den där gingen var bra för mig.
Ja. Vi vill lägga till den på soundboard.
Mm-hmm.
Men hur mår du?
Sådär. Mm. Alltså jag mår ju bra. Men alltså jag har lite svårt att så här få fotfäste i det här 2024.
Okej.
Okay. Jag vet inte riktigt. Jag vet inte. Det är lite för mycket nu tror jag.
Mm.
Som hänger lite löst som inte jag fattar. Om du förstår vad jag menar.
Ja, man är lite så här, vem är jag och var och varför?
Ja, exakt. Mm. Hur ska jag liksom, vad ska jag göra då?
Vad vill ni ha? Vad vill
vem
ni ha?
Är jag? Mm. Ja, men så att jag liksom halkat ner lite i ett hål där jag bara tycker att jag är ganska onödig.
Mm.
En onödigt inslag i stadsbilden. men jag hoppas att det lägger sig.
För mig är du feministisk snöröjning. Viktig. Och när man inte har det så saknar man det. Mycket.
Men det är många som hatar mig.
Men det var lite onödigt att kalla dig feminist just för att då blir det liksom impopulärt mer än vad det borde bli.
Ja. Rätt i sak men jävligt impopulär.
För feministisk snöröjning är väl bara att man liksom plogar också på trottoarer.
Ja.
Och jag förstår inte exakt. Ja, det är väl feminismen i det är att man kommer fram med sin barnvagn, frågetecken.
Jag vet. Alltså, jag fick höra det förklarat typ så här.
Okej.
Okay. Att så här, det är fler kvinnor som åker kollektivt.
Ja.
Eller går eller cyklar. Så, alltså inte tar egen bil.
Mm.
Så när man bara snöröjer för bilar så är det liksom ett sätt att bara anpassa efter män.
Just det.
Vilket
just
ju är en extrem generalisering. Det är väl mer att man tänker jämlik snöröjning i mån av vart folk är. Mm. Liksom. Så att det blir kanske lite fel att kalla det för feministiskt.
Ja, alltså jag har inget emot att kalla det, men det är ju många andra som har det, va? Och då var det ju tråkigt att, för det blev ju inte så mycket.
Nej, det blev sådär.
Oh well. Men vad tråkigt att höra att du mår piss. Men det blir bättre snart.
Jag hoppas det blir det nog.
Den dagen du ser en snödroppe.
Alltså jag tror också en stor, alltså du vet, det blir den här att man inte sover och då mår jag lite sämre, så man har svårare att reglera sin egen tankeverksamhet.
Mm.
Och så går det där, alltså så fortsätter ju det eftersom man då inte sover ännu sämre för att man känner sig stressad och sådär.
Ja, exakt. Mm. Jag har ju min dygnsrytm som är åt helvete. Jag brukar somna vid 3. Men jag har fått mycket lättare för att somna.
Skönt.
Alltså när jag väl släcker så blir jag nästan aldrig stressad. Nästan aldrig. Detta har varit i typ en månad kanske. Att jag blir inte stressad för att, vad fan, jag somnar inte. Utan det är bara så här, jag tror jag somnar snart. Och sen så när jag somnar, jag bara, nu händer det. Nu händer det. Och liksom känna att jag får känna känslan av att glida in i sömnen.
Ja, det är härligt.
Ja, det är en jävla grej. Jag undrar vad det är. Jag har inte ändrat något särskilt. Det kanske är liksom alkoholen som till slut har gått ur kroppen. Sen i september.
Giftfri!
I don't know. Men det är det tråkiga när man slutar, när man inte dricker. Att man är så här, jaha. Och var är den plötsliga förändringen till det bättre? Men det kan ju vara sånt som kommer nu. Liksom, vad är det? Oktober, november, december, januari. 5 månader senare. Så kan det ju vara saker som är bättre. Men det är så otillfredsställande att bara säga, Ja, det har gradvis förändrats. Jag var tack för motivationen.
Jag saknar satisfying-delen.
Visst. Får jag rekommendera en grej?
Ja.
Jag och mamma har alltså boxpumpat, som det hette back in the day, en serie som heter Your Honor. Mm. Som finns på Viaplay. Alltså det är Bryan Cranston som är huvudrollen. Han som är Walter White i Breaking Bad. Och den har lite Breaking Bad-vibbar. Men han spelar domare. Och i första avsnittet, det första som händer är att hans son råkar göra en hit and run.
Mm-hmm.
Han kör på en kille i sin egen ålder, 17, och får panik och drar därifrån. Mm. Och sen visade det sig att föräldrarna till den här pojken som blev hit and run. Han är alltså son till liksom en gängkriminell boss i stan.
Oh, nej.
Mafia boss i princip i New Orleans. Och perfekt. Pappan till han som begick hit and runen är alltså domare. Så ja, det är väldigt Breaking Badigt fast utan knarket och inte riktigt lika mörkt, men mörkt också på ett annat sätt. Så otroligt bra. Det är jättebra. Your Honor kan jag varmt rekommendera.
Vad fint med rekommendation.
Ja, visst.
Jag måste ta avstånd från en grej som jag sa förra veckan. Nej, men alltså, jag berättade ju om att om boken som vi ska släppa som heter Fasad. Det var rätt det att man kan förköpa den på Adlibris och Bokus, stämmer. Men också att man kan gå på releasefest i Kalmar om man vill, 5 april. Och det stämmer också, men det är bara det att jag hade inte fått länken när det här släpptes. Så att jag liksom gick ut med det här helt utan att ha underlag. Men nu finns det. Så om man bor i Kalmarområdet och vill komma på releasefesten och då få en bok och lite bubbel och festa på Krögers med oss, så kan man anmäla sig. Då finns det en länk i avsnittsbeskrivningen eller i bio.
Och den här gången är det sant.
Ja, den här gången stämmer det.
Ja. Okay.
Ja, men jag var tvungen att säga något för jag bara, nej, nu har vi inte länk även. Det är alltid lite pinsamt.
Ja, men så kan det vara.
Det var inte mitt fel, det vill jag vara jättetydlig med.
Ja, du kunde ju fått en länk innan du... Ja. Nej, det där ska vi inte gå in på, det är bara onödigt ju. Och tror gräva mig, i skuldfrågan. Då kan jag passa på att berätta att vi har släppt biljetterna nu till Prova skämt-turnén, Work in Progress-turnén med mig, Kirsty Armstrong, Evelyn Mock, Desi Hetala, Tre komiker och en baby heter turnén. Tre komiker och en baby.com finns biljetterna på. Mm. Vi kör i Malmö, Göteborg, Halmstad, Örebro, Borlänge och Umeå.
Fan vad kul.
Ja, visst. Vilken grej.
Det kommer bli grymt. När åker ni? Vilka datum är det typ?
Vi börjar i början på mars, så det är snart.
Okay. Perfekt.
Vi är väldigt tidigt ute med att släppa de här biljetterna som du märker.
In och köp då för fan.
Ja, det ska bli. Det ska bli så kul. Och kul att åka till ställen som inte är så ofta. Halmstad har inte kört det på år. Örebro, samma sak. Borlänge, va?
Ja.
Ja, det blir topp.
Topp. Kul.
Ja.
Vad heter, ska vi dra igång eller?
Ja, det får vi väl göra. Det är bara att riva av det här plåstret.
Jo, jag har fått hjälp av Sofia Stefan den här veckan. Och vi kommer vara alltså i Rocky Mountain National Park i Colorado. Vad tycker du om känslan?
Ja, jag uppskattar. Det kan inte heta klippiga bergen, det är liksom för...
Men då får man ju känsla av att det bara är berg. Rocky Mountain National Park i Colorado, då, det är ju också träd.
Ja, och death traps all around.
Gud, tro mig. Nej, men alltså, grejen är, alltså att höra Rocky Mountain, jag måste åka till USA och bara gå en trail. Det vore trevligt. Men sen fortsätter jag ju såklart, och då visar det sig att det vill jag inte alls.
Nej.
I alla fall, det är 29 september 2012, och då kommer ett samtal in till 911. Det är en man som presenterar sig som Harold Hentorn.
Och jag fick en sån riktigt driv i mig att säga det är alltså som 90 000 i Sverige.
Åh, gud. Vad dumt nummer med 90. För grejen är att det är synd att det inte är 90 000 på ett sätt. För det ger en känsla.
Det var en vibe.
Men alltså 90 000, vem kom på? 9 och sen, alltså, och då var det också så här rull.
ja,
grej liksom.
Nian näst längst bort, nollan ja. Längst bort.
Alltså så jävla dumt.
Riktigt jävla dumt.
Men 112 är jag visst.
Ja, ja, ja. Just det. 112 är det. Ja. Ja, jag ber om ursäkt för detta dumma, dumma skämt. It had to come out.
Jobb. Men Harold Hentorn i alla fall ringer 911 och berättar att han och hans fru Tony är då i nationalparken och hon har ramlat ner för en klippa. Det är den nordsydliga toppen av Deer Mountain och han behöver liksom ett rescue team nu.
Mm-hmm.
Hon har fallit 130 feet, alltså ungefär 40 meter. Och det är väldigt stenig terräng och nedanför klippan så är det väldigt otillgänglig terräng.
Mm.
Och alltså, Sofia har lagt till en bild på den här klipp, alltså själva klipputsprånget som de har varit på. Alltså det ser skitläskigt ut verkligen.
Mm.
Det här samtalet kommer in 17.55 och hjälp kommer fram vid 8 på kvällen. För att det är svårt som fan att ta sig dit. De kommer fram till den här själva leden ganska snabbt. Efter att de har ringt nödsamtalet. Men Tony och Harold har valt att gå utanför leden. Och därför tar det ett tag att liksom lokalisera exakt vart de är.
Mm.
Och när de kommer fram så har Tony redan avlidit. Tyvärr.
Och han är inte vid henne. Han är uppe på där hon har fallit.
Nej, vad jag förstår, han liksom tagit sig ner. Mm. Jag kommer komma till exakt vad som har hänt och så. Men nej, då är han nere med henne. Så han har varit där. I alla fall, Tony föddes 10 januari 1962 i Jackson, Mississippi. Hon växte upp med sina föräldrar och två bröder, en äldre bror och en yngre. Hennes pappa arbetade inom oljeindustrin och de hade det ganska bra, liksom, rent ekumeniskt.
Yeah.
Men Tony ville tjäna egna pengar och hon var väldigt så här, driven och duktig i skolan och sådär. Så efter att hon har gått ut high school, hon gick ut high school som en honor student.
Wow.
Pretty cool, 1980. Så fortsatte hon på University of Mississippi och hon läste till läkare, såklart. Det gör ju alla duktiga människor. Vad är det?
Ja.
Det är en sån jävla klang också.
Jag känner ju inte så många där jag är ifrån som blev läkare. Det var lite mer av ett undantag i mitt liv.
Ja.
Men jag har alltid bara tänkt att så, ja, men det kan man inte bli. Vad är det?
Ja, men det är helt sjukt.
Ja.
Alltså för alla, jag har ju växt upp med bara läkare överallt. Mm. Så när jag var liten kom jag ihåg att många vuxna var så här, att jag liksom, alltså verkligen tyckte att det var skitkonstigt att de tyckte att mina föräldrar gjorde, alltså du vet, mina jättetöntiga föräldrar gjorde någonting som var något att ha överhuvudtaget. Men sen växte jag upp och insåg att av någon anledning så har det sån jävla status.
Jag tycker
alltså, det är jättebra att man blir det.
Ja, men lite fånigt är det. Alltså, visst, det är klart att vi måste ha läkare. Men,
ja, okej, det är väl toppen.
Tröttsam spaning som fan. Men alltså, sjuksköterskan är det där?
Jo, eller, men, alltså, jag tycker det är samma där. Jättebra, kul att ni håller på. Men varför ska vi ha det som att du kan söka om kroppen? Vilken grej.
Men alltså, läkare är ju så,
jag menar inte downplayare.
Jag tycker, nej, inte jag heller. Alltså, men det är fånigt hur
det är. Ett jobb säkert. Eller det är det, det vet jag ju. Det är ju jätteslitigt och det är mycket ansvar. Och det, du vet, absolut.
Ja, det är, men det där kommer ju bra att det finns.
Ja, men det kommer ju från någon sorts gammeldags tradition om.
Ja, men har jag berättat för dig hur min farmor fick reda på att hennes son hade dött?
Nej.
Alltså, det var ju alltså när, jag har glömt hur gammal han var, men han var kanske...
Din morbror alltså?
Ja, ja farbror. Han var kanske 5-10 år gammal och fick en hjärntumör.
Åh jävlar.
Detta var på 1950. Och så... fick de då åka till Lund för att operera bort den. Och min farmor hette Eva Svensson. Och hon frågade så här, hon visste inte så mycket. Man har inte så jävla koll. Så hon bara, men kommer han vara vaken? Kommer det göra ont på honom? Mm. Och då sa läkaren, men fru Svensson tror väl inte att vi opererar på vakna människor? Och man, nej. Så då fick man reda på då att han skulle sövas. Så man fick liksom, det fanns ingen information heller. Okay. Och sen så dagen efter så ringde de då för att fråga hur det hade gått. För de fick inte vara där. Så ringde de och hon frågade, hur har det gått? Är han vaken? Mår han bra? Och då sa läkaren, ja, fru Svensson, er son är faktiskt död. Och vill ni veta mer får ni komma till Lund och ställa fler frågor.
Åh, herregud!
Det är så grovt. Jag fick reda på detta efter pappas begravning. Det är så... va? Och bara så kort tid sen, alltså 70 år sedan, så var det liksom, läkare kunde göra exakt vad fan de ville. Framförallt mot kvinnor då, som är så, ja men fru Svensson, du begriper väl ingenting.
Nej men alltså, det finns ju bra och dåliga läkare såklart. Alltså, men alltså det är ju, och jag fattar väl, jag menar att du var elak nu. Jag tycker att det är toppen bra och coolt. Jag är glad att de finns. Och duktiga läkare är liksom en superbra grej. Jag bara
frågasätter,
alltså jag bara tycker att det är så spännande att alla som är jätteduktiga blir läkare.
Varför? Ja, det är en rolig grej att liksom bara säga, ja, jag menar inte att såra någon läkare.
Nej, men det känns så hårt att vara så här, vad fan är grejen med det? Jag fattar väl att det är en grej med det, och med sjuksköterska, jag fattar ju att vi är jättetacksamma att det finns och allting. Men det är liksom just den här mytbildningen kring läkare, som jag tycker, och att alla duktiga blir läkare.
Ja, och en annan grej med läkare, alltså jag har ju träffat fler bra läkare än dåliga. Men ändå, när man träffar en dålig läkare, då blir man så jävla förstörd. Okay, alltså, ja, man blir snabbt riktigt jävla förnedrad av hur de idiotförklarar en. Så att ändå så är man så jävla lättad när man träffar en läkare som är snäll och bra.
Jag vet.
Det är, fy fan vad hemskt det är att ha en läkare som bara, ja, nej, det där, lägg det inte i din kropp.
Nej, men alltså vårdpersonal, det finns ingen gång man är så jävla utlämnad.
Nej.
Alltså när de är snälla mot en, alltså då är man ju liksom, man blir som en liten kattunge.
Ja, thank you.
Ja. En sjuksköterska som förklarar vad som ska hända, eller liksom, du vet, är så lite stadig på hand när de ska ta blodprover. Alltså, du fattar vad jag menar.
Eller en gynekolog som bad om ursäkt för att han bara, jag vet att det är jätteobekvämt, jag är hemskt ledsen för det. Jag bara, men tack.
Alltså, du nej, vad
så
fint.
Snäll.
Ja, ja, underbart sagt.
Ja. Okej, sidospåren, sidospår.
Verkligen. Skitsamma, hon blir läkare.
Vad tycker vi om läkare egentligen? Säg sanningen då.
Jag tycker det är toppen, det är bara så himla kul att man är så här, wow, hon blev läkare. Sen bara, varför är det? Ja. I alla fall. Man måste kunna mycket.
Ja, det är ju höga krav på läkare.
Det är klart att det är. Det är väl jätte... jag är avundsjuk. Vi bestämmer oss för det.
Det är bara avundsjuk.
Ja. Hon specialiserar sig i alla fall till ögonläkare. Och 2006 så listas hon som en av Amerikas bästa ögonläkare av Consumer Research Council.
Va?
Cool.
Coolt. Mm.
Typ, alltså de är väl Consumer Research Council som är det där utmärkt, är typ som Råd och Rön i Sverige eller någonting. Alltså det är så här non-profit organisation.
Mm. Råd och Rön. Som
listar hur bra saker är för konsumenter. Så att det är liksom, it's pretty good.
Mm.
Hon är troende kristen, undervisar i kyrkans söndagsskola. Because we're in America. Hon är duktig på att spela piano, hon har väldigt bra sångröst, hon sjunger i kören och sådär. Tycker om att vara med sin familj. Golfa och vara i naturen.
Mm.
Är det psykisk hälsa vi har här?
Det är rosiga kinder.
Alltså det låter underbart.
Mm.
Jag ska inte säga att jag vet hur de mådde, men jag bara tycker att det låter
fantastiskt.
Hon och Harold träffas i alla fall på en kristen dating app 1999. Mm. För då hade hon varit skild. Hon skilde sig typ ett år innan. Men de träffar Harold i alla fall, så blir han väldigt förälskad och de gifter sig. De dejtar kanske ett år typ innan, sen gifter de sig i september år 2000. Och strax efter bröllopet så flyttar de till Denver tillsammans. Och så får de en dotter ihop 2005. Tonys familj är liksom jätteglada för hennes skull och de tycker alla om Harold när de gifter sig och sådär. Sen börjar det gå, men skitsamma. Harold är en framgångsrik entreprenör och arbetar med att samla in pengar till olika non-profit-organisationer.
Okej. Okay.
Så fine, bra jobb. Och när han träffar Tony så säger han så här, men alltså, om du inte vill så behöver du inte jobba mer och sådär. För jag kan försörja dig. Mm. Men hon fortsätter jobba i alla fall.
Mm.
Och några år innan Harold träffar Tony så hade hans första fru dött i en tragisk olycka.
Okej. Okay.
Men med Tony då så har han hittat kärleken igen och deras förhållande var liksom, ja, men kärleksfullt och lyckligt och sådär.
Yeah.
Så, Anledningen till att de är i Rocky Mountain National Park den här dagen är för att fira sin 12-åriga bröllopsdag. Och Harold har då liksom planerat och fixat hela den här resan som en överraskning till Tony. Det har han gjort mycket. Han har varit väldigt såhär surprise-grejer. Och varit så romantisk genom hela deras äktenskap. Han har bokat in på ett fint hotell och förberett all packning och barnvakt hemma och sådär. Så att de skulle kunna fira tillsammans över helgen. När de är med om den här olyckan så hade de planerat att gå en annan rutt egentligen än den de hamnade på. De skulle gå en ganska enkel tur som heter Bear Lake Hike. För att Tony hade problem med knä och den här vandringen var klassad som enkel.
Okay.
Det finns till, det finns rullstolsaccess där liksom, på Bear Lake Hike. Men när de ska gå den så upptäckte de att det är väldigt mycket folk. Alltså för att den är så lättillgänglig så blir det kanske lite väl mycket folk. Och de ville liksom ha liksom, vad ska man säga, alone time.
Ja. Ja, man går inte hajka för att träffa andra som också hajkar. Det är inte tjejmilen.
Nej, de vill ju fira sin bröllopsdag.
Mm.
Och knulla i naturen, ska vara, det vet jag inte alls. Men
du kan bara tala för dig själv.
Ja. I alla fall, så de går till slut den här lite mer avancerade Deer Mountain Trail. Den är inte superavancerad heller. Men den, det är lite brant i delar. Men de påbörjar också den här vandringen lite sen, alltså på eftermiddagen, och det är lite i senaste laget. Parkförvaltningen rekommenderar att man är tillbaks till eftermiddagen typ.
Okay.
Så att det är egentligen så begav de sig ut lite sent. När räddningsmanskapet kommer fram till Tony Harold, Harold som han heter. Harold! Hello! Så kan man konstatera då att Tony är avliden, och de kan... Alltså för att det här ligger så otillgängligt så kan de inte gå ner med helikopter för att ta bort kroppen. För det börjar bli så sent på kvällen. Så att de får liksom täcka över kroppen och lämna den där. Och sen dagen efter bära bort henne från platsen.
Ja.
Och Harold får återvända till hotellet. När det sker en olycka i en national park, nationell park som det heter.
Ja visst.
Vad säger man
då? En inrikespark. Nationalpark heter det.
Tack. Så sätter Park Rangers alltid igång en utredning. Liksom. Och det görs ju nu också såklart. Och Harold får redogöra för Park Rangers vad som har hänt. Och han berättar att de bestämde sig för att gå lite utanför vandringsleden då för att äta sin medhavda lunch. Och de ville sitta på ett romantiskt ställe och fira den här bröllopsdagen. Så de hittar en liten glänta och käkar lunch i. Och efter det så bestämmer de sig för att fortsätta lite längre utanför den här utstakade leden. Och då kommer de fram till en klippkant och Tony vill att Harold ska ta ett foto av henne vid kanten.
Yeah.
Och Harold ska precis göra det, och samtidigt så får han då ett sms på mobilen som man ska fota med. Från barnvakten om att dotterns lag har vunnit en fotbollsmatch. Och då läser han det meddelandet och svarar, och när han tittar upp igen så ser han något fladdra till typ. Alltså det beskrivs som en flash. Och inser att det är Tony som ramlar ner från klippan. Och då är klockan ungefär 4:45. Och då rusar han fram till kanten och ser sin fru 40 meter längre ner. Och han skyndar ner till henne, men för att det är så otillgängligt med liksom träd och stenar och det är brant, så alltså det tar typ 45 minuter för honom att ta sig ner, tror han. Så det tar en stund. Och när han kommer ner så drar han henne bort från stenarna som hon har landat på. Alltså fatta 40 meter och landa på sten. Jag orkar inte ens. Och lägger henne på en plattare yta och sen springer runt och försöker få mottagning på telefonen. Och sen då 5:45, en timme efter att hon har fallit ner, så kommer samtalet till 911.
En timme, ja.
Under den här tiden så får hon också iväg massa sms till Tonys bror Barry. Om att det här har hänt, att han väntar på räddning. Och Barry är kardiolog. Så han berättar om Tonys puls, att den ibland är liksom väldigt hög och ibland väldigt låg. Ibland känns det mycket, ibland lite och sådär. Och Barry kan ju, eftersom han är kardiolog, då ställa liksom relevanta följdfrågor. Och han tycker att det är märkligt att pulsen ändras så mycket. Och han känner inte igen att det skulle vara... Alltså det känns inte rimligt för honom. Riktigt.
Nej.
Lite kuriosa. Barry räddade livet på Harold några år tidigare med en hjärtoperation.
Jaha.
Han fick hjärtinfarkt. I alla fall. Så, Park Rangers som kommer först då konstaterar att det är en bit från där kroppen ligger, alltså hon ramlade ner en bit från där kroppen ligger, för där är det en pöl med blod. Och det stämmer ju med vad han säger, att han har flyttat henne.
Varför flyttade han henne, sa du?
Jag vet faktiskt inte riktigt.
Swede.
Det kanske kändes bra. Man kan se att grenar är brutna på träd och det stämmer liksom också med hur hon ska ha fallit från klippan.
Mm.
Men man hittar en av hennes vandringskängor en bit bort från kroppen. Och den skon är uppsnörd. Och det tycker de är lite märkligt. Att man hittar en oknuten känga från en person som har ramlat från en klippa.
Ja.
Man brukar inte tappa skor när man faller. Bredvid henne ligger också hennes ryggsäck och hennes kamera. Och det ser också lite märkligt ut. För att eftersom Harold har flyttat henne så borde kanske inte sakerna ligga alldeles bredvid henne. Om man inte också har hämtat sakerna. Men det har han inte sagt att han har gjort.
Mm.
Och varför skulle han göra det när han försöker få dit hjälp och hjärt-lungräddning och liksom prata med, alltså allt det där, gå och samla ihop hennes grejer, maybe not.
Kanske inte.
Men man ser också att diamanten i hennes vixelring saknas. Och det kan ju hända när man slår i stenar hårt och sådär, men it's a thing. Och när de söker igenom bilen som Harold och Tony har tagit till parken så hittar man en karta över parken och över lederna. Och på den kartan så har någon ritat ett X exakt på den platsen där Tony föll.
Va?
Yes.
Men
does not look so good, does it?
Nej, men nej, det var bara för som en liten varning eller så. Ta en bild på Tony här. Väldigt fint. Glöm inte.
Vi skulle gått en annan väg, men sen så bestämde vi om och sen, men sen kände vi att vi skulle gå med hitåt.
Fan, vi kanske vet att slump. Det är inte ens min karta. Jag köpte den på second hand. Men att det måste vara så obekvämt att vara en park ranger här i det här läget och vara så här. Ja, men det är bara standard. Vi gör en utredning. Du får svara på lite frågor. Det är inga konstigheter. Och sen så bara, gud, det ser konstigt ut.
Ja.
Bara, för jag gissar att han spelar liksom helt förstörd. Och,
ja, precis.
Skärrad. Och man bara, vi tror inte på honom. Hur ska man berätta det på ett trevligt sätt?
Exakt. Du, jag menar inte vara större eller så, men vi tror inte på det.
Nej, vi tror att det är en mördare.
Mm-hmm.
Är du det? Svara ärligt.
Säg gärna nu, direkt.
Fan.
Allt det här får i alla fall park rangersna då att känna att det här kan inte vi fortsätta med. Så de lämnar över den här utredningen till ISB som är Investigative Service Branch.
Mm-hmm.
Och de är en utredande del av National Park Rangers. Och det är de som har jurisdiktion i nationalparker.
Okay.
Och de utreder under federal lag och inte statlig lag.
FBI of the Parks.
Exakt, det var det jag skulle säga sen.
Yep.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I utredningen så vill man såklart prata med Tonys anhöriga och de berättar att jo, men vi tyckte jättebra om Harold först och deras äktenskap verkade lyckligt och så, men vi tyckte att Tony ändrade beteende, att hon kom liksom längre och längre bort från sin familj när tiden gick, alltså rent fysiskt för att hon flyttade till Colorado.
Mm.
Och den idén, det var Harolds idé att göra det, men också att så här, om de ringde Och Harold svarade, så räckte han inte över luren till Tony, utan då satte han på högtalare.
Ja.
Det tycker jag är ett läskigt beteende.
Eller jättetrevligt. Om jag ska vara djävulens advokat här. Ja, vi är nära familj. Eller bara störigt liksom. Men nu i efterhand låter det ju verkligen inte toppen, nej. Det kan verkligen vara kontrollerande, såklart.
Ja, jag tycker det är märkligt.
Ja, men om bara tänker att någon... Ja, det är konstigt. Jag tänkte precis, om Daniel skulle göra det så skulle jag inte tycka det var konstigt för att han är Daniel. Men så bara, han skulle fan inte göra det, men han är inte översocial heller på sig.
Nej, men att göra det en gång är en grej, men alltså varje gång man ringer och bara, aha, Tony där, får jag prata med henne?
Ge mig lurjävelen.
That is weird.
Mm.
Och varje gång Tony åkte hem till Mississippi och besökte sin familj så följde han aldrig med. Och då kunde de ju prata lite med henne och sådär för att se vad hon tyckte. Men sen när hon kom hem igen så kunde de aldrig följa upp eller liksom få prata med henne själv igen. För då var han alltid med och lyssnade. Kollegor på Tonys jobb beskriver också att de upplever Harold som kontrollerande. Att hon kunde aldrig boka upp någonting utanför arbetstiden utan att först kontrollera med Harold om det var okej. Okay. Det tycker inte jag är så konstigt i och för sig. När man har barn ihop. Att man är så här, vi ska gå på AV, är okej, men jag hakar på, funkar det? Alltså man måste ju liksom snacka ihop sig. Men jag fattar också skillnaden på vad ska man säga, fråga om lov. Och alltså att man märker som kollega när det är en helt rimlig familj som försöker få upp schemat versus jag måste kolla med min man om jag får göra det här.
Ja, eller hur? Man kan säkert se lite ibland på, inte alltid, men på någons ansikte eller liksom känslan man får av så här, jag ska fråga min man.
Ja.
Det är kanske inte alltid det här lättsamma. Ska jag kolla om det går logistiskt?
Precis.
Men det är så lätt att dölja bakom det rimliga där också.
Alltså, ja, precis. För det är också det så här, om jag skulle få fråga så vill jag göra det här så är mitt svar, ja, jag tror det, jag ska bara kolla.
Mm.
Eller, kanske, jag ska, man måste kolla. Men inte så här, jag måste, alltså inte bara så här, alla vet att först måste de fråga Johan.
Yeah.
Det, är här, det är en annan grej.
Den här kontrollerande logiken är också alltså konstig när man ser den i filmer och sådär, att det är alltid så här, ja, jag har bestämt att jag ska göra det här utan att fråga dig. You disrespected me. You need to show me respect. Alltså att det alltid är där.
Ja.
Eller ofta den linjen de tar att så här, du har brustit i din respekt mot mig. Man bara, men va, hur är det respektlöst att göra en plan? Alltså jag blir alltid...
När jag bara har mitt liv, är det respektlöst? Det går inte.
Det är verkligen en helt ny verklighet de har gjort.
Mm. Och Tonys sekreterare har sagt att hon kände sig alltid obekväm i Harolds närhet.
Mm.
Men det är med hjälp av henne som Harold planerar den här överraskningsbröllopsfiraresan. Så hon tänker så här, men det är nog bara hos mig. Han verkar jättesnäll och liksom, han är nog inte så hemsk.
Yeah.
Sen är det också så att familjen har fått en liten annan historia serverad om hur den här olyckan har gått till.
Okay.
Än vad Park Rangersarna fick. För de fick höra att han skulle ta kort på henne och han fick sms och du vet, det låter rimligt.
Mm.
Han berättar att hon halkade efter när de vandrade och när han vänder sig om och letar efter henne så ser han över klippkanten att hon har fallit ner. Sen ändrar han det till att säga att hon har tagit kort på honom och då backat för, och kommit för långt upp på klippan och sen ramlat ner.
Fy fan vad korkat.
Mm-hmm. Och på 3 dagar så får familjen 3 olika versioner av vad som har hänt. Och det säger de också till de här utredarna. Och familjen blir också väldigt fundersam över platsen som den här olyckan har skett på. För Tony har problem med ett knä.
Mm.
Så de har genomgått 3 knäoperationer. Och för dem verkar som att alltså, hon kommer inte vandra i terräng. Det kommer inte gå bra. Hon skulle inte uppskatta det.
Nej.
Och då får utredningen själva en version till. Nämligen att de har turats om och ta kort på varandra, men när de kom till den här klippan så ville de ta en gemensam selfie, men hon vågade inte gå ut på klippan, så han hade gått för och visat att det var okej, och när hon kom ut till honom och skulle ta kort, då halkade hon och föll. Jag vet inte vad han tycker att det löser.
Nej.
Men den servar han upp också då.
Jag kunde också ramlat så.
Bara så ni vet.
Så det var ju, jag var ju livsfara tekniskt sett.
2011 då, året innan det här, så berättar familjen också att Tony var med om en olycka i hemmet.
Uh-huh.
För hon hade fått en stor, tung träbjälk i nacken. Som hade gett bestående men. Alltså verkligen, kotorna i nacken skadade så att hon fick nervskador. Sådana domningar i fingrarna och sånt.
Okej.
Okay. Ja, hon hade sagt själv då att hon, när den här träbjälken föll ner precis då hade de böjt sig ner för att plocka upp något på golvet. Så hade de fått den rakt på huvudet så hade de förmodligen dött.
Oj.
Så då är det så tur och oturen situation verkligen.
Mm.
Och familjen är så här, nu känns ju inte det 100% som en olycka. Om man ser så.
Nej, det är mycket otur kring det här.
De är övertygade om att Harold har liksom knuffat ner henne från klippan såklart.
Mm.
Familjen reagerar också på att Harold väldigt snabbt har alla planer klara för Tonys begravning.
Nämen.
Alltså 2 dygn efter olyckan så har han liksom ett färdigt bildspel med över 70 bilder tonsatta i stämningsfull musik som han presenterar för familjen som han ska ha på begravningen.
Ursäkta?
Han själv var med i alla de bilderna också.
Och han provkör det för familjen. Mm. Kolla på det här, jag har pysslat lite med det.
Ja.
Medan ni har suttit och bara hängt läpp. Åh jävlar, vad alltså subtilt super creepy.
I know. Han har liksom hunnit prata med några som han vill ska sjunga på begravningen och valt ut sånger.
2 dagar.
Mm. Alltså du vet, och att han är så här, Tony ska kremeras. Och det är liksom, det genomförs på dagen av hennes begravning. 5 dagar efter olyckan så kremerar han henne.
Nej.
Och det med kremering, alltså hennes familj har aldrig hört henne prata om det. Alltså det är liksom ingenting som de känner igen överhuvudtaget.
Och det får man inte göra mitt i en utredning.
Nej, men han fick det.
Va?
De hade gjort en obduktion innan.
Ah, ja. Mm, ja.
Obduktionen visar då att Tony i fallet från klippan slagit sig alltså ordentligt. Hon hade ett 15 cm långt jack i huvudet. Och hon, alltså i rapporten, det beskrivs som att hon är i princip skalperad.
Fruktansvärt.
Det har blött extremt mycket. Men i 911-samtalet så säger Harold ingenting om ett sår på huvudet. Utan bara att hon har slagit i huvudet. Han säger inget om blod. Hela hennes bröstkorg är krossad. Hennes lungor har kollapsat. Men liksom, i samtalet säger han att han gör hjärt-lungräddning på henne. Alltså hela tiden i det här räddningssamtalet.
Okej.
Okay. Ja. Det går ju inte. Men i alla fall så var det liksom...
Eller det går väl, men...
Det var ju väldigt, väldigt mycket blod överallt. Men inte på honom. Hur fan ska det... Alltså om han nu har gjort hålar hela tiden.
Mm.
Hon har rött läppstift på sig. Det är inte utsmetat alls. Som det borde vara.
Nej men vad fan...
Mm. Du fattar, det, bara, yeah. Det stämmer inte riktigt. Utredningen får in 16 av varandra oberoende tips från vänner och andra omkring paret att de bör utreda Harold för mord. Och flera av de tipsen handlar om att de bör titta lite närmare på Harolds första frus död också. Harolds första fru hette Lynn, Sandra Lynn, man kallas Lynn.
Mm.
Och de gifte sig efter att ha träffats på college i Virginia. Hon är socialarbetare och beskrivs som väldigt omtänksam och vänlig. Det är någon som säger om henne, om hon kunde hjälpa någon så gjorde hon det. Mm. Underbar människa. Och han blev väldigt omtyckt av hennes familj och alla beskrev deras förhållande som bra utifrån sett. Liksom. De var båda med på familjetillställningar och högtider och sånt. 1995, då har de varit gifta i 12 år. Känns det igen.
Var det lika länge?
Ja.
Va?
Mm-hmm.
Ja, vad äckligt. Alltså, han sa, 12 år, då börjar vi närma oss.
Och började klia lite fingrarna.
Fy fan, vad sjukt.
Då dör hon plötsligt i en olycka.
Ja.
De har varit ute och kört oss sent en kväll den 6 maj 1995. Då får de plötsligt punktering. De är ute och kör i Sedalia. I Colorado. Det är ganska glestrafikerad, otillgänglig del av vägen. Sen... jag vet inte om det var riktigt punktering eller så dålig luft eller något, men däcket är inte helt platt då enligt Harold, men de är tvungna att stanna för att byta däck.
Och sen skulle jag ta en bild på henne.
Exakt.
Va?
Nej, men det är nej.
Det hade varit. Varför är jag så lätt lurad? Jag säger ett skämt.
Men för att, alltså, hittills, säger jag? Det har varit varje gång. Helt sjuka grejer.
Mm.
Nej, utan han, de stannar då och sätter upp bilen på en domkraft.
Mm, nej.
Och då böjer hon sig ner, sträcker sig in under bilen efter en hjulbult som rullat in under bilen. Och samtidigt då så slänger Harold in det skadade däcket i bagageluckan och då halkar bilen av domkraften och ner på Lynn som krossas under bilen.
Åh, fy fan vad sjukt.
Alltså the freakiest shit. Hon överlever, alltså inte sjukhuset, men hon förklaras död några timmar efter att hon kommit dit.
Oh, aj, aj, aj.
Och det här avskrivs snabbt som en olycka. Hon blev bara 37 år gammal. Lynn.
Fy fan.
Hennes familj tyckte att det verkade konstigt att hon skulle ha krupit in under bilen. Liksom. Men de accepterade den här berättelsen och trodde på Harold. Men när polisen då kikar lite närmare på den här olyckan och Tonys olycka så ser de en hel del saker som liknar varandra. Bland annat så noteras det att folk i Harolds närhet i båda fallen har fått väldigt olika förklaringar till vad som hänt. Som sagt, vi har ju hört att han berättade olika för Tonys familj. Men i Lynns fall hittar man att Harold har sagt att hon har dött i en bilolycka. Ganska nära. Men också att hon har dött av cancer.
Okej.
En bit ifrån.
Okej.
Mm. Och sen en massa olika varianter på hur den här olyckan ska gå till. Det är konstigt slarvigt ändå.
Ja, verkligen. Det är som att... Vadå, vill han bli påkommen? Vad är det frågan om?
Det är som att han gillar att leka med elden lite.
Mm.
Så till polisen så har han sagt då att hon stått ett par meter från bilen när han skulle lägga in däcket i bagaget och att hon liksom kastat sig fram mot bilen och den tappade bulten. Okej. Okay.
Ja, som man gör.
Och i utredningen så har han också sagt lite olika saker om vad Lynn sa när olyckan skedde. Alltså till en polis sa han att hon sagt någonting är på mig.
Vadå, en
alltså,
bil?
Bilen är på mig. Ja, va? Exakt. Till en annan sa hon att hon ropade Harold. Och han gav också olika versioner om vem som drog ut henne från underbilen. En gång var det han själv och en annan gång personer som stannat för att hjälpa dem. Vet.
Alltså okej, okay, för chock. Men vissa grejer tycker jag ändå att man minns, va? Glasklart.
Ja. Men jag förstår inte, det är som att han har gameplans och sen har han ingen gameplan.
Mm.
Supermärkligt.
Prova lite olika, se vilka som känns rätt.
Exakt. Han har också väldigt olika förklaringar om domkraften. Han säger bland annat att bilens egna domkraft, det var en Jeep Cherokee dröm, inte fungerade riktigt som det skulle, så han fick ta en annan som han hade i bilen, en som han egentligen hade för att så här, palla upp båtar på land med och, så här, och det skulle vara förklaring då till varför bilen gled av. Men det har han sagt massa olika om också, så liksom inget stämmer. Så polisen anlitar en oberoende expert på att rekonstruera olyckor som testar hur den här olyckan skulle gå till. Och den visar att hon inte alls kan ha stått där Harold har sagt att hon har stått. Och sen hunnit med att komma in under bilen så som han har beskrivit.
Så de gör detta nu i efterhand?
Mm.
Alltså efter att fru nummer två har dött?
Ja, exakt.
Okej.
Okay. Bilen var parkerad vid sidan av vägen. Och liksom däcket som skulle bytas var då, alltså, det lutade ner mot diket. Förstås, den stod liksom lite lutad. Konstigt bara det. Men så för att den här bulten ska ha rullat in under bilen så måste liksom alla fysiska lagar brytas. Och att den liksom rullar i uppförsbacka av sig själv.
Ja, det är ovanligt.
Det är inte så himla ofta då.
Nej.
Tycker jag.
That's just my expert opinion. Jag är inte liksom någon Isaac Newton.
Men i alla fall, man får ju fixa lite med jurisdiktioner och sånt där. För att den här första olyckan med Lynn då är i en annan jurisdiktion. Men man lyckas få tag på papperna och sådär. Men det är i alla fall tydligt för dem att likheterna finns där. Och man kan liksom ana ett litet modus operandi.
Ja, modus operandi.
Exakt, mord. Det gör i alla fall att man går till en domare och ber att få öppna fallet igen. Och det får de.
Tänk.
Och 2014 så ändrar rättsläkaren i Douglas County Lynns dödsorsak då till han ändrar från olycka till obestämd. Undetermined. Sen hittar man lite mer grejer om Harold.
Okej. Okay.
Kan du gissa vad det är man hittar mer om Harold?
Han är en bluffmakare.
Ja.
En bedragare.
Du är helt rätt.
Är det det?
Ja, nej, men precis, för han...
Jag tänkte det när du sa entreprenör, jag bara... Jag tror inte på någon som säger att de är det.
Nej, men det finns ju inte väl.
Det betyder douchebag och vi alla vet det.
Gud, ja. Men han reser runt mycket i arbetet då till 12 olika kontor som han har runt om i landet. Han har visitkort och brevpapper och pennor med logga på för hans företag och så. Det fanns tyvärr inget företag bara. Nej. Och det visar sig att de här 12 olika kontoren runt om i landet, de ligger enligt hans mobildatatrafik, så sitter han, alla de kontoren ligger på en lokal Panera Bread-restaurang. Så det är där han har suttit på dagarna och surfat lite på nätet.
Jo,
han har inte jobbat överhuvudtaget sedan 1992.
Men ursäkta, hur har han pengar då? Hur lever han?
Han slutade jobba ett par år innan hans första fru dör. Och han har inte skattat för de tillgångar han har, så att han är skyldig, alltså han har 1,5 miljoner dollar. Okay. Och vad har han fått dem ifrån då?
Life insurance?
Ja, precis. Var hans första fru, så han har ordnat det lite för sig. Ja, hon hade haft flera livförsäkringar. Det som var lite intressant då var att han året före hennes död tagit ut en försäkring på henne på 300 000 dollar som skulle dubblas om hon dog i en olycka.
Mm-hmm.
Det visar sig att det också fanns 3 olika försäkringar uttagna på Tony. Totalt summa 4,5 miljoner dollar. Ja, men det är fint ändå. Man har också lyckats få ut Harolds datatrafik och mobilpingar då under tiden, alltså innan Tonys död. Och det visar sig att den här lilla avlägsna klippan som inte var längs leden som man föll från, där hade Harold varit inte mindre än 9 gånger strax innan han var där med Tony.
Skämtar du med mig?
Alltså det är så sjukt.
Jag kan liksom höra hur han bara, vi kan gå hitåt kanske. Ja, jag tänkte vi kunde gå hit, jag har rätt ont i mitt knä. Nej, vi går hit, jag har en överraskning till dig. Äckel. Ja, men,
också att så här, hon känner ju på sig, vad är det nu? Det är något som inte stämmer, eller hur?
Kanske.
Tror du inte det?
Jag tror ju aldrig på att någon känner någonting på sig, för jag känner aldrig någonting på mig. Jag tycker att vi ska lägga den pressen på folk att man ska känna saker på sig.
Kul, det är jag. Ja.
Ja, det är bra.
Även när det inte är någonting, å andra sidan. Ah, ja. Men hittade en annan intressant detalj i hans telefon. Nämligen att han har haft mycket kontakt med en kvinna som heter Grace Ritchell. Och Grace var då exfru till Lynns bror. Alltså hans första frus brorsas exfru.
Okej.
Okay. Mm.
De har.
För Harold, han är som fin människa, har fortsatt hålla väldigt tät kontakt med henne då efter Lynns död. Han har haft kontakt med stora delar av den familjen, men framförallt Grace då. Han har stöttat henne och hjälpt henne när hon skilde sig, hjälpt henne ekonomiskt och med lite praktiska saker kring hennes döttrar och så.
Okay.
Han har också hjälpt henne att teckna en livförsäkring.
Åh, vad snällt!
Ja, gulligt. Alltså, det är ett par år innan Tony dör, så han hjälpte henne med det. Och den här försäkringen skulle då falla ut till hennes döttrar om hon avled.
Alltså den här framförhållningen är ju det äckligaste.
Ja, det är verkligen. Han bara, pensionen då? Hur gör vi med den? Mm. Du jobbar inte nu, Harold. It's all pension.
Ja.
Sen skär det sig på något sätt mellan Harold och Grace. För hon, alltså hon säger att hon vill flytta till Texas. Och han bara, men du ska flytta till Colorado. Som jag tycker, gud vad du är otacksam. så märkligt. Han hjälper henne lite. Och sen säger hon att hon vill flytta till Texas. Och då är... Då får man tydligen bestämma vart någon ska flytta.
Mm.
Om man hjälper någon så kan man säga så här, nej, jag tycker inte du ska flytta till Skåne. Gud vad du är otacksam. Till exempel.
Det blir Sundsvall.
Ja, så är det tydligen.
Sundsvall är Sveriges Colorado.
men hon säger i alla fall typ faktiskt. Alltså hon skiter i att han blir sur. Härligt av henne tycker jag.
Ja.
Så hon avslutar deras kontakt. Och i samband med det då så vill hon inte längre ha den här livförsäkringen som han övertalade henne att ta. Så hon avslutar den.
Ja.
Tror hon.
Nej.
För nu när de pratar med henne då i samband med utredningen. Eftersom hon har haft så mycket kontakt med Harold. För de tänker säkert så här. Ja, ah, men han har en älskarinna. De är med på det tillsammans. Alltså man vet inte.
Mm.
Då kräver i alla fall ut då alla papper från försäkringsbolaget rörande henne. Då, och då visar det sig att hennes livförsäkring inte alls är avslutad. Den är verkligen aktiv. Och utstod på 400 000 dollar. Men den som får de här pengarna om hon dör, det är inte hennes döttrar, utan Harold.
Vad i helvete?
Ja, har han bara förfalskat henne?
Ja.
Och fortsatt betala. Efter att hon avslutade.
Men, alltså, Jag trodde att han liksom fixade livförsäkringen till henne för att han tänkte gifta sig med henne direkt efter. Mm. Men han är bara en random beneficiary. För vi är så goda vänner. Jag vet inte, hon kanske gillar mig bättre än sina döttrar. Det är konstigt, men så är
jag
det ibland.
Jag hade en relation, så att nu är det jag som får mammas pengar. Tjejer.
Oh my fucking god.
Men he sucks so much. Det är helt sjukt.
Yeah.
Så man har alltså två döda kvinnor som har livförsäkringar och en levande män med en försäkring och alla har samma person som ska få de här pengarna då, i dödsfall.
Åh, fy fan, vad sjukt för henne att inse att hon har liksom a target on her back.
I know. Helt sjukt. Så nu börjar väl en DC-kedjan vara ganska intakt och i november 2014 så arresteras han för mordet på Tony. Under hela den tiden, alltså mellan dödsfallet och liksom, eller mordet då, och det, till det att han blir arresterad, det är ändå ett par år, så har Tonys familj fortsatt hålla kontakt med honom och hålla sig på god fot med honom.
Okay.
Alltså de tror ju att han är skyldig. Men de är oroliga för dottern. De tänker ju så här, han och Tony har en dotter ihop. Och de är så här, han kanske gör något mot henne också, eller typ tar med henne någonstans, han kanske försvinner, vi måste liksom, henne måste vi hålla nära.
Mm. Jag glömde att de var ett barn.
Ja, jag vet, det så jävla, då blir det fruktansvärt plötsligt. I alla fall, nej, men inte plötsligt, men du fattar det ju.
Ja, ja, det blir ännu en grej.
Mm-hmm. I alla fall, man får kämpa lite för att man ska få ha med. Alltså man kan liksom inte döma honom för mordet på Lynn. Men man kan få med det i rättegången. Ja, alltså som bevis nu, liksom. Mm. Det och försäkringarna på Grace. Så till slut så får man igenom det i alla fall. Och i september 2015 så döms han för mordet på Tony till livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning. Wow. I intervjuer med jurymedlemmarna så berättade de att när de kom in i juryrummet efter rättegången och skulle börja rösta om hans skuld, så körde de en kort handuppräckning bara för att se om de var ens eller inte, liksom.
Mm.
Alla räckte upp handen direkt för skyldig. Vilka tror skyldig? Alla? Okej. Okay. Oh, skönt.
Då är vi klara då. Ska vi ta en kaffe?
Han har överklagat ända sedan dess, men han får avslag hela tiden. Barry, kardiologen, Tonys brorsa, och hans fru har sedan 2015 fått ta över vårdnaden över Tony och Harolds dotter.
Mm.
Men Harold har aldrig arresterats för Lynns död, utan det var liksom med då. Omständigheterna var med under rättegången som bevis för att han ska ha gjort det igen.
Mm. Det måste vara så sjukt för hennes familj.
Ja,
att det är så allmän sanning att det har hänt, men det står inte på något papper liksom.
Ja, men de, tydligen så kände de att det var en form av rättvisa att i alla fall fick hjälpa till att döma honom för mord.
Ja, det är bra.
De grejen att det liksom blev som att då betyder det att vi också har sagt att det här är sant, typ.
Ja, vad fint.
Det sjukaste, alltså det här är så märkligt gjort av honom. Alltså du vet hur han kremerade Lynn och Tony.
Mm.
Mm. Han har spridit deras aska på samma plats.
Var?
Jag tror att det heter Ouray, Colorado.
Okej.
Okay. Men alltså det är bara, du vet, man bara, men why would you add insult to injury at this point?
Det är verkligen det, är som att han bara, här lägger jag mina döda fruar.
Mm.
Fy fan, vad äckligt.
Jag vet. Men visst är det också lite Knutby-pastorn över det?
Jag vet inte. Är det det?
Mördar en fru, visar sig, oj, din förra fru dog i en olycka. Just hur fan såg den ut egentligen?
Jag glömmer ju det direkt, men det är sant. Ja.
Mm. Ja, men det var det.
Men det är ju något så jävla fejka en olycka. Det är så, det är så retro och det är så jävla äckligt. För att man kan ju typ inte i det läget som familj också, på samma sätt som jag menade med Park Rangers innan, att det är, så här, det är svårt att lyfta det och det är svårt att våga tänka den tanken ens en gång. Att så här, gud vilken hemsk olycka. Åh, fy fan vad hemskt att det händer. Varför händer det? Vänta nu här. Var det en olycka? Alltså bara behöva tänka den tanken. Det är så jävla hemskt.
Ja, det blir starkt verkligen.
Oh. Vilket svin.
Det får man säga. Olycksmördaren. I alla fall, jag ska dra lite källor i alla fall.
Jo. Äntligen.
Legacy.com, nps.gov,
ja, för det.
Wikipedia om National Park Service Law Enforcement Rangers, The Denver Post, CBS News, massa olika från CBS News, allthatsinteresting.com, och Thought Catalog, och ett avsnitt som heter The Accidental Husband på YouTube.
Mm.
Tänkte jag var fyndigt.
Där fick de till det.
Ja.
Ja.
Hörrni, tack för att ni orkar lyssna på våra mordhistorier.
Tack så hemskt mycket för att ni är med oss. Det känns underbart. Och varje torsdag släpper vi ju dessutom ett bonusavsnitt för Acast Plus prenumeranter. Vill man bli det så blir man det. Det finns det är helt tillåtet. Det finns en länk i avsnittsbeskrivningen. Och förra veckans avsnitt är ju anledning nog att prenumerera på dem. För det var ju det konstigaste jag någonsin har hört.
Eller hur?
Alltså,
det är jävla sjukt.
Nej, men
jag har fått meddelanden om det.
Ja, jag med. Så det är populärt.
Yes. Men hörni, vi hörs igen på torsdag eller på måndag.
Det gör vi. Ha det bra så länge.
Mm. Hejdå!
Hej!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.